Temat för den här söndagen är bön faktiskt. Och jag kommer att börja lite grann och prata om en helt annan sak för att sen komma in på frågan om bön. Och lite erfarenheter och lite upplevelser jag har haft av bönen i mitt liv och så vidare. Jag tänkte faktiskt börja med Paulus. För er som inte vet så är Paulus den författare som har skrivit flest brev i Nya Testamentet. Otroligt produktiv människa. Och han gjorde 3 stora missionsresor. Den första gick i princip runt i Turkiet. Den andra slog en lov runt Grekland. Och den tredje var ännu en lov runt Grekland. Och den fjärde resan han gjorde, då hamnade han i Jerusalem som fånge. Och där blev han också avrättad ungefär 65 år efter Kristus. Det här är en mosaik som man har restaurerat någonstans i Turkiet. Och den är urgammal. Och man tror att den här mosaiken faktiskt kan föreställa Paulus som levde för så otroligt många år sedan. Men det är ingen som säkert vet. Paulus missionsresor gick så, man ser ju faktiskt inte här. Men han reste enormt mycket för att vara människa på den tiden. Och han såg väldigt många platser och besökte platser. Men han hade ett ärende och ett uppdrag. Han sökte upp judiska synagoger och judiska gemenskaper överallt där han kom fram. Och så berättade han om vad han hade upplevt, nämligen Jesus Kristus. Och det här blev en dramatisk förändring, för synagoga efter synagoga i hela södra Europa och i Mellanöstern förvandlades med tiden till kristna kyrkor. Inte helt utan brytning, men de förvandlades till kristna kyrkor. Under Paulus andra missionsresa så reser han längre än vad han någonsin har gjort tidigare. Han reser från Jerusalem upp över Turkiet och så kommer han till en stad som heter Filippi. Filippi som ligger längst upp i norra Grekland. Filippi var en väldigt intressant stad. Det var en romersk skattebefriad stad. De som bodde där hade det väl ställt. Människor tjänade väldigt bra med pengar. Och dessutom var staden en skyddad stad av den romerska centralmakten, vilket betydde att man levde ett tryggt och stabilt och säkert liv. Och när Paulus kommer dit till den här staden Filippi så förundras han över, här ser ni resten av Filippi som det ser ut idag. Det var en stad som fungerade från 300 år före Kristus till ungefär 700 år efter Kristus. Så det är en lång livslängd. Men det som händer när Paulus kommer till Filippi, det är att han blir så förvånad över var finns de judiska männen och kvinnorna. Det finns ingen synagoga i staden, fast han vet att det finns en del judar där. Var är de någonstans? Han upptäcker ganska snart att det troligtvis är så att männen har slukats upp av de stora inkomsterna. Bankväsendet är starkt. Det finns en stor rikedom i staden och det verkar som om rikedomen har tagit över. Guds tron, känns det igen i vår tid? När överflödet liksom äter upp våra inre liv. Och det blir viktigare att köpa en ny färg-tv, en ny platt-tv, en ny resa till Thailand. Än att faktiskt söka efter vad är det som tränger i mitt bröst? Vad är det som känns här inne som jag längtar efter? Paulus han går igenom staden men så får han höra en sak. Han hör att vid en liten bäck eller en liten å som går utanför Filippi. Så finns det faktiskt några judiska kvinnor som samlas till bön. Och han går dit ner en tidig morgon. De är där varje sabbat, varje lördag för att be. Och så möter han några kvinnor där som står där och ber till den levande guden. En av kvinnorna heter Lydia och hon är ledare för den här gruppen. Hon är en fascinerande kvinna. Inte minst därför att hon är så uthållig. När alla andra har fallit till föga för pengar och makt och härlighet så har hon stått Gud nära och trogen under hela sitt liv. Det är fascinerande. Men vad som är ännu mer fascinerande det är att när hon möter Paulus och han berättar om vad Bibeln säger, om profeterna har sagt om Messias och han visar att det stämmer in på Jesus så låter hon döpa sig. Hon blir kristen och hon börjar tro. Man tror att det är inte så bra bild det här, men man tror att det var vid den här lilla ån, på den här platsen där hon faktiskt lät döpa sig. Och nu kommer vi till en väldigt intressant sak här. Den första kända människa som blir kristen i Europa är en kvinna som heter Lydia. Det är ingen man, men en upptagen med annat. De är helt uppslukade av alla andra grejer. Men det är en kvinna som blir den första kristna människan i Europa. Ta till er det här i hjärtat. Jag tycker det är ganska befängt när man i kyrkans historia har förnekat kvinnor sin rättmätiga plats. För Lydia blir inte bara den första kristna människan. Hon blir också ledare för den församling som Paulus och Lydia tillsammans upprättar i Filippi. Det som är intressant, det är att Paulus senare kommer att lämna Filippi, men han kommer alltid att hålla en väldigt nära relation till Filippi. Alla andra församlingar som han besöker, de är stökiga, de är jobbiga, de är besvärliga. Men han vet att så fort han har med Filippi att göra, och Lydia och hennes församling, då känner han lugn och ro. Och där söker han sin tröst. När han sitter fången i Jerusalem 20 år senare, så de andra församlingarna, och de vet att han är där, men de bryr sig inte speciellt mycket. Men den som bryr sig, det är församlingen i Filippi och Lydia. Och de skickar pengar och medhjälpare. Och så framförallt bär de Paulus i bön. De leder honom genom sina trånga dagar i bön. När Paulus skriver ett brev som heter Filippibrevet tillbaka till Filippi. Så skriver han till Lydia, som är en älskad vän, står det. Men han skriver också till två kvinnor som också är församlingsledare, Syntyche och Euodia. De har av någon anledning blivit osams, de här kvinnorna. De har börjat bråka, antagligen över teologiska frågor. Kanske över hur mycket judisk man ska vara eller hur mycket kristen man ska vara. Men han skriver till dem, och så skriver han: jag ber er för Guds skull att vara eniga och hålla fred. Återigen, det mest fantastiska i det här, påminna oss om detta, att det var kvinnor som var församlingsledare. Det var de som var pastorer. Och det var de som Paulus hade nära sitt hjärta. Jag skulle säga att det här totalt utraderar 2000 år av manlig överhöghet i kyrkan. När Paulus skriver till församlingen i Korint i ett annat brev, så adresserar han två personer, Priscilla och Aquila, en man och en kvinna. Och han säger att de är ledarna för församlingen. Återigen, kvinnor leder församlingen. Och varför leder kvinnor församlingen? Jo, därför att jag tror att de här kvinnorna som samlades till bön vid stranden uttrycker någonting otroligt viktigt. Nämligen att någonstans i hjärtetrakten så är det viktigt för kvinnor att be. Och ibland kanske viktigare än männen. Och bönen är själva kärnan i kyrkan. Det är själva kärnan i det kristna livet. Det är det som för oss till gemenskap med varandra. Och om man slutar be, då blir det ganska snart rätt tomt där inne. Om en kyrka slutar be, så blir det ganska tomt i kyrkan. Det fungerar inte. Jag ska ta lite vatten här, det är lite torrt här inne. Så här skriver Paulus: Jag uppmanar Euodia och uppmanar Syntyche att vara eniga för Herrens skull. Jag dig också, som är en verklig vän, och då skriver han till Lydia, ber jag, hjälp dem, ty de har kämpat för evangeliet tillsammans med mig, liksom Clemens och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok. Sen fortsätter Paulus med de här fantastiskt vackra orden. Filipperbrevets 4, vers 2. Jag använder dem nästan alltid när jag har vigsel, för jag tycker de är så fantastiska. Så här står det: gläd er alltid, Herren. Än en gång vill jag säga gläd er. Låt alla människor se hur föredragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan ni åkallar och ber. Tacka då Gud. Och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mer värt än allt vi tänker, i era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Den här texten handlar om bön. Den handlar om bönens viktigaste innehåll. Först säger han, låt alla människor se, gläd er. Glädje är viktigt. Vi som kyrka och vi som enskilda kristna måste söka glädjen i vår tro. Alltså ofta så tycker jag att, eller, i kyrkliga sammanhang så tenderar allt att bli så bedrövligt allvarligt. Så bedrövligt allvarligt i kyrkan nu för tiden. Och man undrar, var har glädjen tagit vägen? I våra sånger, i våra gudstjänster, i våra samlingar så känns det som problem och bekymmer och tyngder får ta över. Paulus säger att den rätta medicinen för den kristna tron är glädjen. Det är kraften ligger i glädjen. Okej, vi kan inte alltid vara glada, eller hur? Vi är inte alltid glada. Men kraften, den kristna kraften ligger i glädjen när vi träffas och när vi möts och är nära varandra. Sen fortsätter han. Låt alla människor se hur föredragsamma ni är. Det är också en fantastisk bild för kyrkan. Idag tycker jag så många sammanhang har hamnat i oändliga konflikter. Teologiska konflikter. Politiska konflikter. Vad ska vi tro och tycka i kyrkan? Och kyrkan slits sönder av konflikter. Har gjort genom många, många år. Och fortsätter slita sönder. Det Paulus säger är den rätta medicinen. Det är, låt människor se hur mycket ni söker samförstånd. Hur mycket ni söker att komma närmare varandra. Hur mycket ni älskar varandra. Och jag skulle vilja säga så här. Det viktigaste vi kan göra som kristna för vår kyrka, det är att älska vår kyrka. Älska våra medlemmar. Älska varandra. Så som jag har älskat er, säger Jesus. Och det viktigaste vi som pastorer kan göra, det är att älska er som kommer. Uppriktigt. Älska er som är här. Älska din församling. Älska människorna som har samlats i Guds hus. Älska för Guds skull och ha föredragsamhet. Paulus fortsätter. När ni åkallar och ber, låt då Gud veta alla era önskningar. Ingenting är hemligt för Gud. Ingenting ska vara hemligt för Gud. Och hur löjliga och tramsiga dina önskningar än är, så vill Gud veta om dem. Janis Joplin, hon sjöng någon gång för länge, länge sedan en låt om Mercedes-Benz. Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Kommer ni ihåg den? En slagdänga. Gode Gud, kan inte du fixa mig en Mercedes-Benz? Jag vet inte. Det har väl kanske hennes sätt att ironisera över kristen tro. Men faktum är att jag tror att man kan faktiskt prata med Gud om allting. Precis allting, även tramsiga och löjliga frågor. Men själva poängen är att man får inte exakt det man ber om. Utan Bibeln är att när vi har börjat våga berätta om vad vi behöver för Gud, då får vi frid. Det är den stora belöningen. Att vi får frid. Att någonting händer med mig. När jag lämnar över mina bekymmer till Gud, eller mina frågor, eller mina drömmar till Gud, så kommer någonting annat in. Jag får frid i mitt hjärta. Och jag känner att nu kan jag vila i att det är som det är. Livet kanske inte blir bra, kanske inte är perfekt. Men jag kan vila i att det är som det är. Jag måste berätta en personlig sak. Jag köpte ett hus 1994. När vi skrev kontrakt, jag och min fru, 1994, jag tror det var i mars, då stod räntan i 8%. När vi tillträdde, jag tror det var i början på juni, då stod räntan i 17%. Björn Wollrat på Skandiabanken hade gått ut och sagt att vi tänker inte låna ut några mer pengar till staten. Vilket hade gjort att räntan hade gått upp på bara några månader skyhögt. Och Susanne och jag med våra usla pastors- och diakonlöner såg ett hus framför oss som vi nästan inte hade råd med. Vi kunde köpa det men inte mycket mer. Det värsta var att besiktningsmannen som hade tittat igenom huset hade sagt att jo, men det här är ett stabilt och bra hus. Med undantag, sa han, av din oljepanna. För den kommer dö inom några månader. Så vi hade ju satt av en liten buffert. Men nu såg vi framför oss hur den bufferten skulle ätas upp av den skyhöga räntan. Och jag var förtvivlad. Jag var helt förtvivlad. Vad ska jag göra? Hur ska jag förhålla mig till detta? Det var en bagatell, kan man tycka, en jordisk sak. Men för mig höll, och för Susanne höll det här på att bli en personlig katastrof. En bankrutt. En dag så kommer vår vän Glenn Woods. Han är medlem i Södermalmskyrkan. Ja, jag vet att en del höjer på blicken och tänker, vad är det för någonting? Men det är många vänner där nere till mig i Södermalmskyrkan som är underbara människor. Och så kommer Glenn Woods till mig. Och så går han, och han är ju så positiv. Han är så full av tro. Och så går han igenom, åh vilket fint hus du har, Lars. Allting ordnar sig. Åh vilket fint hus du har, allting ordnar sig. Och jag bara tänker, tyst Glenn, ingenting ordnar sig. Och så kommer vi ner till pannan. Och så visar jag honom pannan och säger, det här är min undergång. Glenn tillhör ju trosrörelsen. Det är så det är. Då går han in lite generat. Han är lite generad. Han vet inte riktigt hur han ska förhålla sig till mig som pastor. Så han går in och så lägger han händerna på pannan. Och så säger han, i Jesu namn. Ni vet hur de låter. I Jesu namn. Den här pannan ska hålla. Så länge det behövs. I Jesu namn. Och så är han generad hela tiden. Jag ser det, för han tycker, kan man säga så här till missionspastor? I Jesu namn ska den hålla så länge det behövs. Och så går han ut därifrån. Och jag bara står och gråter. Jag bara gråter. Jag kramar om Glenn och säger, tack Glenn! Jag kände hur friden kom direkt. Alltså det var precis som mina tankar blev klara. Det spelar ingen roll om pannan går sönder. Jag har ju Gud. Och jag och min fru, vi har varandra. Vi klarar oss, även om vi måste sälja huset. Vi klarar oss. Och jag kände den här friden Paulus talar om strömma igenom mig. Här har vi en bild på min panna. Eller kunde se, så här kunde det se ut ungefär. I alla fall, jag kände friden, jag kände tacksamheten. Och jag tänkte, nu blir ingenting bra. Ingenting blir bra. Men jag kan vila i Gud. Och jag kände friden komma. Halleluja, det var underbart att få det här. Det märkliga var att den här pannan höll hela 94. Den höll hela 95. Den höll hela 96. 2001 skulle vi sätta in bergvärme. Då hade vi fått lite pengar i kassan. Lönen hade gått upp och räntan hade gått ner. Nu skulle vi sätta in bergvärme. Samma vecka som vi satte in bergvärme så sprang den läck, oljepannan. Fantastiskt. Ett under för mig, va? Och då kom jag ihåg. Och det var då jag började fatta storheten i Glenns förbön. Den ska hålla så länge som det behövs, sa han. Och jag tog emot det i tacksamhet. Men det betyder inte att jag förstår allting. Förstår bönens teknik eller bönens fråga. Jesus säger så här. Om vad ni än ber om i mitt namn så ska jag göra så att fadern blir förhärligad genom sonen. Om ni ber något i mitt namn så ska jag göra det. Det här är en jättesvår text. Jesus säger att det vi ber om ska han göra. Men jag tänker på en händelse. Jag tänker återigen. Vill ni höra mer? Ja. Återigen en händelse som hände när jag gick på pastorslinjen på Lidingö teologiska seminariet. Vi hade en lärare jag tyckte väldigt mycket om. En lärare som jag tror fler än jag tyckte om och uppskattade. En god teolog, familjefar. Intressant att lyssna till. Gudsman, värdefull på många olika sätt. En morgon meddelade rektorn att den här mannen som heter Per har cancer. Och vi, tros vissa unga pastorer, vi började be. Halleluja, nu ska Gud göra under. Och vi bad och vi bad och vi bad. Och Per blev sjukare och sjukare och sjukare. Och vi bad i tro ännu mer och Per blev sjukare och sjukare och sjukare. Och en morgon så meddelade rektorn att Per finns inte mer. Jag minns att den gången, jag tvivlar aldrig på Gud, men jag började verkligen fundera på hur funkar bön egentligen? Vad är bön för någonting? För uppenbarligen hade inte bönen funkat. Och uppenbarligen var det så att Gud var konstig. Därför varför skulle han ta bort en sån här fantastisk gudsmänniska som vi pastorer behöver för att utbilda oss? Varför skulle han ta bort honom från utbildningen? Det var många frågor som gick runt i mitt huvud. Men det var också kanske ingen bra erfarenhet av att han avled. Men det var bra för min egen inre värld att jag inte förenklar. Jag förstår inte vad Jesus menar riktigt med det här. Jag förstår faktiskt inte riktigt varför vi inte får svar när vi ber för självklara saker. Som att människor ska bli friska eller att viktiga saker ska förändras. Vi ber för fred varje söndag i gudstjänsten. Blir det fred? Nej, det blir ju inte fred. Men vi fortsätter att be. Bönen är ett mysterium. Jag förstår inte. Men en sak är säker. Jag kommer aldrig någonsin sluta be. Jag kommer aldrig sluta tro och hoppas på att det finns en kraft som kan göra skillnad. Fast jag inte förstår varför det blir som det blir. Det är svåra saker. Bön. Det är komplicerat. En gång fick en av ökenfäderna, han hette Agaton. Han levde i den syriska öknen, hade dragit sig undan för att meditera och be och komma nära Gud. Han träffade några unga människor som fryntligt talade om bön. Bön är som kraftkälla, sa de. Bön är så enkelt. Bön är så fantastiskt. Och då sa Agaton, nej, så är det inte. Bön är det svåraste som finns. Bön är det svåraste som finns. Jag har bett i så många år, så jag vet att bön är det svåraste som finns. Prova själv. Sätt dig ner och säg till dig själv, nu ska jag be en halvtimme. För mig är det så, om jag säger till mig själv, nu ska jag sätta mig ner och be en halvtimme, så vet jag exakt vad som händer. Jag sätter mig ner med Bibeln i knät och så tänker jag, nu ska jag be till Jesus, till vår Gud och vår frälsare. Och genast kommer tanken på det där mobiltelefonsamtalet jag ska ringa. Eller den där kompisen jag skulle träffa. Eller den där räkningen jag skulle betala. Och så blir hela huvudet blockerad av massa andra saker, fast jag egentligen försöker koncentrera mig på bönen. Och Agantos säger, kom inte och säg att det är enkelt att be. Därför det är svårt. Fienden sätter tankar i dina huvuden, säger han, för att tala klarspråk. Och gör att det blir svårt för dig att koncentrera dig. Agatons lösning är att ge inte upp. Låt inte de här besvikelserna som du får när du försöker koncentrera dig på bönen få bli dominerande. Ge inte upp. Försök igen. Försök igen. För bön är också en vana, ett arbete, en process, något som man måste öva sig i. Bön är det svåraste som finns. Jag har slut på bildspelet nu. Ja, strunt samma. En dam ringde till min församling när jag jobbade i Högdalskyrkan. En äldre dam, jag vet fortfarande inte vem det var. Hon var inte medlem i församlingen. Men hon ringde och så sa hon,
ja, hej.
Hej, sa jag.
Nu har jag satt in pengarna.
Jaha, har du satt in pengarna?
Ja, nu har jag satt in pengarna.
Ja, vart då någonstans?
Till kyrkan.
Jaha, sa jag.
Ja, när kommer du?
När jag kommer?
Ja, jag har satt in pengar, då kommer ju pastorn.
Och då sa jag, snälla du min vän, du behöver inte sätta in pengar för att pastorn ska komma. Jag hade kunnat komma ändå. Men nu är det som så att jag har diskbråck. Så jag kan knappast röra mig. Jag har lyckats ta mig hit till kyrkan, men jag tar mig nästan inte hem. Så jag kan inte komma. Och då hörde jag en suck i luren som sa,
oj, tror du inte på Herren Jesus?
Många föreställer sig att bönens människor och vi som är troende, att vi naturligtvis ska gå segrande ur det här livet. Och att allting kommer att vara så fantastiskt. Speciellt på oss pastorer, ni som är sådana bedjare. Borde inte allting vara glasfört? Hur kan du ha diskbråck, du som är en Herrens tjänare? Men det funkar ju inte så. Jag är lika drabbad som alla andra. Jag har samma sorts liv, som har samma problem som alla andra människor. Samma bekymmer, samma oro, samma tankar, samma funderingar. Samma synder, precis som alla andra. Jag kämpar med mitt liv, precis som alla andra. Men det som jag ändå tror är det stora med bönen, och som jag har upplevt som min tröstekälla, det är att genom bönen så får man den kraft man behöver. Man får den kraft man behöver för att uthärda även det som är svårt och komplicerat. Och den här kraften tror jag är en... Den ska man ta till sig. Det blir inte bra. Men man får den kraften man behöver för att uthärda. Och det är bönens mysterium. Jag ska bara kolla om det var något viktigt mer jag skulle säga. Jag måste kolla mitt manus. Ursäkta mig, jag är ganska färdig för övrigt tror jag. Jo, kan sluta med det. Vad är bön? Ja, bönen är i grunden en relation med Gud. Bönen handlar om att ha en relation med Gud. Att utveckla en relation med den levande guden. Och det är därför som Jesus lär oss i sin bön att vi tilltalar Fader vår. Vi tilltalar inte Gud i det höga, o du allsmäktige. Utan vi tilltalar vår far. Vi bygger en relation när vi ber. Vi etablerar ett sammanhang där vi upprättar en kanal. Inte till någon okänd, utan till vår himmelske fader. Det är bönen. Och sen säger Jesus att det viktiga är att du konkretiserar dig. Och det lär han oss i bönen. Be för brödet för dagen. Be för att du inte ska vara hungrig idag. Lägg fram de här naturliga frågorna. Be för att du inte ska bli prövad. Det vill säga att du inte ska få dåliga tankar i huvudet som gör att du drar iväg åt något håll som är destruktivt. Be om förlåtelse. Förmågan att förlåta men också bli förlåten. Jesus konkretiserar bönen när han lär oss vår fader och lär oss, gör det enkelt. Tala om sånt som är viktigt med Gud. Tramsa inte till det. Du pratar med fadern. Det är ingen fara. Du kan berätta allt om dina synders svagheter. dumheter, tråkigheter och ditt underbara, fantastiska jag. Låt Gud veta alla era önskningar, så är Gud trofast och ska ge er frid. Amen.